Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den 24 oktober 1955 föddes en flicka som 46 år senare skulle komma att bli den första kvinnan i Australien som dömdes till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. I oktober 2001 dömdes hon för mord på sin partner John Charles Price. Brottet var så mörkt, ont och omoraliskt men hade ändå utförts av någon som var mentalt frisk. Av någon som hade planerat mordet och som visste exakt vad hon gjorde.
Hej och välkomna till Rysarstunden. Det är jag som är Alexandra.
Och det är jag som är Linda.
Vi vill börja med att tacka för förra avsnittet.
Det är
grymt kul att läsa alla kommentarer och se alla likes. Och gå in på, jag menar, se alla våra lyssningar. Alltså hur mycket ni har lyssnat på våra avsnitt.
Ja,
wow.
Verkligen. Så grymt kul.
Tusen tack.
Ja, verkligen.
Och vi vill också be er om en liten tjänst i och med att ni lyssnar. När ni är inne på den app som ni lyssnar på får ni jättegärna betygsätta eller rata oss med, det finns skala på 1-5 med stjärnor. Så lämna gärna så många stjärnor som ni vill, gärna 5.
Ja, som ni tycker att vi är värd.
För det hjälper våran podd att komma upp lite grann så att andra får se. Som också har skräckintresse och vill lyssna på såna här typer av poddar.
Ja, så att fler kan hitta till oss, helt enkelt. Ja.
Vi skulle vara otroligt tacksamma om ni gjorde det.
Ja.
Men dagens avsnitt, det är ett true crime-avsnitt igen.
Ja.
Men vi vill börja med en varning. För det kommer förekomma sexuellt våld, sexuella övergrepp, våld mot djur, detaljerade detaljer om mord, styckning och kannibalism.
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 Ja, kannibalism.
Jag kände att det var lite...
Cannabis.
Cannabis. Det är inte vad vi ska prata om.
Nej.
Men, ja, så ni som inte tycker om att lyssna på sånt här, hoppa över det här avsnittet helt enkelt. Linda, vem ska vi prata om?
Ja, idag ska vi prata om en kvinna. Inte en seriemördare, men dock en mördare. Och hon kallas för den kvinnliga Hannibal Lecter. Och heter Catherine Knight. Den 24 oktober 1955 föddes ett tvillingpar som följd av en skandalös affär. Den yngsta av de här två tvillingarna, hon fick namnet Catherine Mary Knight. Och Catherines mamma, Barbara Rowan, var gift med en Jack Rowan. Hon inledde ett förhållande med en av hans kollegor, som då heter Ken Knight. Och efter att den här affären uppdagades så tvingades Barbara att flytta till Moore. ja, vi ber om ursäkt för uttal. Inte full koll på australienska namn och städer. Men både Barbaras och Kens familj var välkänd i det här lantliga samhället. Så Barbara och Kens affär blev som sagt en stor skandal. Och Jack och Barbara, de hade tillsammans 4 barn. Men vid separationen så stannade 2 av barnen med Jack och 2 av barnen flyttade till en faster i Sydney. Så lilla Catherines start i livet började alltså lite tumultartat. Och det skulle ju inte bli bättre. 1959 så dog Jack Rowan. Och de här 2 barnen då som hade bott med honom, de flyttade nu in hos Barbara och Ken Knight. Och under Catherines uppväxt så var de enda personerna hon stod nära, det var hennes tvilling och en farbror som hon hade. Och Catherine blev helt förkrossad när han, den här farbrorn, senare begick självmord 1969. Och Catherine var då alltså 14 år. Och Catherine hävdar än idag att den här farbrorns spöke faktiskt besöker henne. Och samma år så flyttade också familjen tillbaka till Aberdeen. Ken Knight var alkoholiserad och han använde misshandel och skrämsel för att helt öppet, alltså, våldta Catherines mamma upp till 10 gånger om dagen. Och Barbara brukade ofta berätta intima detaljer om hennes sexliv för hennes döttrar. Och hon berättade hur mycket hon hatade både sex och män. Och när Catherine vid ett senare tillfälle ska ha klagat över att, alltså, en av hennes partners ville att hon skulle delta i en sexakt mot hennes vilja, så ska Barbara ha sagt till Catherine att, ja, men hon fick väl ställa upp och sluta klaga. Så, och Catherine hävdar också att hon ska ha blivit utsatt för sexuella övergrepp av många olika familjemedlemmar, dock aldrig av hennes pappa. Och de här övergreppen ska ha pågått fram tills Catherine blev 11 år.
Fy fan, vilken uppväxt.
Ja, men eller hur? Och typ Mother of the Year Award go till Barbara.
Ja, men alltså, typ.
Ja, eller hur?
Fy.
Så att hon kanske inte har de bästa av förutsättningar. Så.
Nej.
Men.
Nej, det kan man ju verkligen säga att hon inte har.
Nej.
Och visst, 1955 och 1960. Alltså.
Mm, mm.
Men någonstans borde det väl ha runnit en varningsklocka för någon.
Ja, man kan ju tycka det. Men ja, det är bara fortsatt. Så att säga. Ja. Ja. Men trots det här så ansågs ändå Catherine, alltså, på alla sätt och vis vara en trevlig flicka när hon växte upp. Men hon kunde ändå få fruktansvärda, okontrollerbara raseriutbrott vid minsta lilla motgång typ. Och när hon började på high school, då blev hon en, alltså, typ enstöring. Och hennes klasskamrater minns hon som en mobbare som, alltså, gärna gav sig på mindre barn. Och hon ska ha överfallit åtminstone 1 barn med ett vapen. Och hon ska ha blivit skadad av en lärare som agerar i självförsvar. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men ja. Men sen då, i kontrast till det här, alltså, att när Catherine inte hade vredesutbrott, då var hon en typ mönsterelev som ofta fick, alltså, beröm för hennes goda uppförande. Men när Catherine var 15 år så slutade hon i alla fall skolan. Och då hade hon inte lärt sig att varken läsa eller att skriva. Men hon fick jobb på en klädfabrik där hon typ skar och klippte och formade och trimmade textilier och sådär efter mönster. Men 1 år senare så lämnade hon det jobbet för ett annat. Hennes drömjobb, som hon uttryckte det själv.
Mm-hmm.
Och det var att skära ut inälvor på djur på det lokala slakthuset.
Det var hennes drömjobb?
Ja.
Okej.
Okay. Mm. Hon befordrades snabbt från att skära ut inälvor till urbening. Och då fick hon också sitt alldeles egna sätt med slaktknivar. Och hon ska tydligen älska sitt jobb så mycket att hon ska ha hängt upp de här knivarna, alltså ovanför sängen, så att de alltid skulle finnas till hands om hon skulle komma och behöva dem.
Alltså det här blir ju mer och mer skrämmande. Alltså vad är det här för en människa?
Mm. Det blir fortfarande inte bättre.
Det kan inte bli värre.
Kan tro det mig, bli? Det kan det. Det kan det.
Jesus.
Mm. Men ja, och det här var en vana. Alltså hon fortsatte hänga upp de här knivarna oavsett var som bodde. Ända tills den dagen hon blev fängslad.
Men får jag bara fråga, hon var 15 år när hon fick det här jobbet. Ja. Nej, hon började med kläder.
Ja, precis. Så 16 då när hon fick jobb på slakthuset.
16 år och har det här som drömjobb.
Jajamän. Tänk det.
Alltså det låter helt sjukt.
Mm.
Jag har så svårt att sätta mig in i...
Ja, det går ju inte. Alltså...
Nej.
När Catherine jobbade på slakthuset så träffade hon en man vid namn David Kellett. Det var en kollega till henne och han var alkoholiserad. Och den här Kellett hamnade ofta i bråk och han var så att säga alltid snabb att ta till knytnävarna. Tyckte om att slåss, helt enkelt. Och Catherine då, som inte var helt ovan vid den här typen av beteende, hon var alltså känd i sin hemstad för att också använda knytnävarna mot alla de som typ gjorde henne arg eller irriterad. Och vid ett tillfälle så typ överraskade Catherine Kellett genom att backa upp han i ett av hans fulla bråk på ett hotell. Och det här ledde ju till att han förstod ganska snart att Catherine var ju kapabel till att göra mer än bara lite skada med hennes knytnävar. Alltså, hon var ju duktig, eller att slåss om man säger så. Och inom kort så dominerade ju Catherine över David. Och när Catherine var 19 år övertalade hon Kellett att gifta sig med henne. Och de anlände till vigselceremonin på hennes motorcykel med en mycket onykter Kellett. Och under hela deras förhållande så fortsatte han att vara kraftigt berusad.
Gud, vilket drömbröllop och drömförhållande.
Eller hur?
Dels att börja med att tvinga den här Kellett då att gifta sig med.
Ja. Ja.
Och han är onykter.
Ja.
Det låter som en dans på rosor.
Mm. Det wow. Blir det ju inte.
Mm.
Nej. Och så fort de hade anlänt till ceremonin, då var ju Catherines mamma Barbara, hon var ju där. Och hon var ju så vänlig att varna Keller för hennes dotters temperament. Barbara hade sagt till Kellett att det är bäst att du håller ett öga på henne. Eller så kommer hon fan att döda dig.
Men Gud.
Retar du upp henne eller gör något fel, så är du körd. Smöra aldrig för henne, för då kommer hon att döda dig. Catherine måste ha en skruvlös.
Ja, det var hennes mamma som sa det.
Jajamän. Befogat, måste jag dock säga. Men...
Ja, jo, men...
Ja, fortfarande. Men sen kom bröllopsnatten. Och Catherine försökte då strypa Kellett. För han somnade efter att de hade haft sex bara 3 gånger. Hon ville ha en fjärde omgång i sänghalmen.
Ja, men såklart.
Ja, men han vaknade och lyckades kämpa sig lös. Trots det här mordförsöket så höll deras äktenskap i ytterligare 10 år.
Nej.
Men det var långt ifrån perfekt. Tvärtom så var äktenskapet mycket våldsamt. Och vid ett tillfälle så ska Catherine, som under det här tillfället var höggravid, hon ska ha bränt Kellets alla kläder och sen slagit honom i bakhuvudet med en stekpanna. Enbart på grund av att han kom hem sent efter en darttävling där han tog sig till final. Han flydde för sitt liv till en granne där han sen kollapsade. Och han behandlades senare för allvarliga skallskador. Polisen ville åtala Catherine för det här, men hon visade sig från sin bästa sida och lyckades övertala Kellet att lägga ner åtalet.
Men alltså den här kvinnan, hon...
Ja, hon är helt galen. Men lugn. Kellet var ofta otrogen och vid ett tillfälle, 2 år efter de hade gift sig, så lämnade han faktiskt Catherine och deras då ganska nyfödda barn. För han stod helt enkelt inte längre ut med Catherines våldsamma och kontrollerande beteende. Och dagen efter han hade lämnat henne så ska folk ha sett hur hon styrde barnvagnen med, alltså den då relativt nyfödda bebisen i, på ett alltså mycket våldsamt sätt. Hon ska kasta den här vagnen fram och tillbaka över gatan. Och hon togs då in på alltså ett psykiatriskt sjukhus och där fick hon diagnosen förlossningsdepression. Och där blev hon då kvar under ett antal veckor innan hon kunde skrivas ut. Borde hon ha gjort det, tror du?
Jag kan ju tycka att man borde kanske ha sett lite mer, alltså diagnoser kanske, eller någonting i hennes beteende.
Mm.
För det kan ju inte bara vara förlossningsdepression, tänker
Nej.
Jag.
Nej, det känns ju så. Det måste ju vara någonting mer.
Samtidigt som du säger, om hon visar sig från sin bästa sida när hennes man anmälde henne,
ja,
och så att anmälan drogs tillbaka, då hon väl säkert sin bästa sida under tiden hon var inskriven.
Ja, ja, men säkert. Och så länge man inte har gjort någonting kan man ju heller inte plocka in någon alltså, för det. Så att, nej.
Svårt, men...
Mm. Ja. Men ja, hon skrevs ut. Och efter att hon blev utskriven så gick Catherine och la ut deras bebis som då var 2 månader på det lokala tågspåret alldeles innan tåget skulle komma.
Nej, fy fan.
Ja, sen gick hon och stal en yxa och så gick hon ner på stan och hotade och döda en massa människor.
Ja, förlossningsdepression, absolut. Ja. Ja, det är bara det.
Men som tur var så var det en man som befann sig i närheten av tågspåret. Och han hittade ju den här lilla bebisen som låg på spåret. Så han räddade ju den då, alldeles innan tåget skulle komma. Ja. Men Catherine togs återigen in på psykiatriska sjukhuset. Men hon tillfrisknade tydligen jättefort. Så hon skrev ut sig själv dagen efter.
Good for her.
Ja, några dagar senare så skar Catherine en kvinna i ansiktet med en av hennes slaktknivar. Och så begärde hon att den här kvinnan skulle köra henne till Queensland för att hitta Kellet. Det var dit han hade stucken när han lämnade Catherine.
Just det.
Ja, men de stannade vid en bensinstation och där flydde den här kvinnan. Och vid tiden då polisen kom dit så hade Catherine tagit en liten pojke som gisslan och hon hotade då den här pojken med kniv. Men polisen attackerade och avväpnade Catherine och än en gång så la hon in på psykiatriskt sjukhus. Och den här gången spenderade hon faktiskt några månader på sjukhuset. Och där berättade hon även för sköterskorna som jobbade där att hon hade planerat att, eller anledningen till att de stannade på bensinstationen, det var för att hon hade planerat att döda mekanikern som jobbade där. För det var han som hade lagat Kellets bil. Och det möjliggjorde ju för Kellet att lämna Catherine.
Okej, så det är inte bara de som är nära Catherine som råkar illa ut?
Nej, utan även de som ja, men finns runt omkring. Som, ja, precis. Och när hon skulle ha kommit fram till Queensland så skulle hon mörda både Kellet och hans mamma. Polisen informerade ju Kellet om det här och vad han då konstigt nog gjorde, det var att gå tillbaks till Catherine trots det här hotet då.
Men nej.
Jo.
Aha.
Mm. Mm. Och Catherine var då 21 år när hon skrevs ut från sjukhuset igen och 4 år efter det så fick Kellet och Catherine deras andra barn. Ytterligare 4 år på det så tog faktiskt förhållandet slut då Catherine ska ha lämnat Kellet.
Okay.
Varför vet jag inte. Men enligt källor så ska det vara så. Och under den här tiden så ska Catherine också ha gått igenom en tuff period av ångest.
Mm-hmm.
Mm. Och strax efter uppbrottet med Kellet när Catherine var 31 år så hoppade Catherine in i ett nytt förhållande med en man som heter David Saunders, kanske? En lokal gruvarbetare. Och inom bara några månader så hade han flyttat in hos Catherine och hennes två barn då. Men han valde dock att behålla sin lägenhet. Och det ledde ju till att Catherine blev otroligt svartsjuk och misstänksam på vad han hade för sig när hon inte var tillsammans med honom då. Och på grund av det här så kastade hon ut honom vid upprepade tillfällen. Och han flyttade då tillbaka till sin lägenhet. Men gång på gång så kom hon dit och bad honom komma tillbaka till henne. Och liksom hennes tidigare förhållanden så blev ju även det här inom en mycket kort tid ohälsosamt och våldsamt.
Jag tänker lite grann att den här David, borde inte han ha vetat om hennes förhållande med Kellet? Eller han kanske var helt ovetandes, alltså jag tänker om de bodde i samma stad.
Ja. Ja, du tänker att han borde ha hört talas om hur hon behandlade.
Precis.
Ja, nej, ingen aning. Det framgår inte vid det här tillfället i alla fall, om han visste det.
Ja, samtidigt så Catherine kanske visar sin bästa sida som hon verkar göra lite nu och då.
Mm.
Jag får inte ihop hur man kan gå runt och bete sig så här.
Nej.
Under så här lång tid.
Eller hur? Nej, det är märkligt. Mycket märkligt. Men som sagt, förhållandet blev ju ohälsosamt och våldsamt inom en kort tid. Och vid ett tillfälle så skar Catherine halsen av deras 2 månader gamla dingovalp framför ögonen på Saunders. Bara för att visa vad hon var kapabel till att göra om han någonsin skulle vara otrogen mot henne. Och efter det så slog hon honom medvetslös med en stekpanna. Bara utifall att...
Ja, jag blir mållös.
Ja, eller hur? Men de höll ändå ihop och fick även en dotter 2 år efter de hade träffats. Och det här alltså ledde till att Saunders köpte ett hus till Catherine som hon sen betalade av. Och Catherine dekorerade hela det här huset alltså med djurskinn, djurskallar, djurhorn, rostiga gamla djurfällor, läderjackor, gamla kängor, macheter, krattor, högafflar och så vidare. Och alltså det fanns inte en enda tom yta, alltså inte ens i taket. Grejer överallt. Och efter ett bråk mellan Catherine och Saunders så slog hon han i ansiktet med ett strykjärn och högg honom därefter i magen med en sax. Och förståeligt nog så lämnade ju Saunders Catherine och flyttade tillbaka till sin lägenhet. Men han kom tillbaka vid något senare tillfälle och då upptäckte han att Catherine hade klippt sönder alla hans kläder. Och det här ledde till att alltså han blev ju såklart livrädd.
Förståeligt.
Ja. Så han tog tjänstledigt en längre tid för att helt enkelt gömma sig. Och Catherine försökte ju hitta honom flera gånger, men det var ingen som berättade för henne var han befann sig. Och när Saunders alltså flera månader senare återvände för att träffa sin dotter så upptäckte han att Catherine hade gått till polisen och berättat att hon var rädd för han. Och de hade då utfärdat ett besöksförbud för honom.
Men alltså det här är ju så sjukt.
Ja, det är så sjukt.
Snacka om att vända på... Catherine vänder på historien så att det är synd om henne.
Ja.
Hon tar på sig som en offerkofta.
Kofta. Ja.
Hon och dottern är offret. Liksom.
Jag tänker att, att han inte tog med sig dottern är ganska sjukt.
Ja.
Men då hade väl han i sin tur blivit åtalad för kidnappning, kan jag tänka mig.
Ja, det tror jag. Det tror jag. Ja, men det är ju som att hon gör ju allt för att skada och för att liksom sätta dit andra. Ja. Men det här ledde ju såklart till att det tog slut mellan dem. Alltså, ja. Men sen träffade hon ytterligare en man som hette John Chillingworth. Och de träffades när Catherine var 35. Och de var tillsammans i 3 år. Och han var en före detta kollega på slakthuset. Och 1 år efter att de träffades så fick de en son.
Jaha.
Ja.
Alltså hon träffar man på man på man och
får barn, barn på barn på barn. Ja.
Med allihopa. Och, alltså jag förstår inte hur det här kan pågå. Men så det här är också en, det här senaste mannen, John.
Mm.
En före detta kollega.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Ja,
borde man inte någonstans där också ha sett hur hon var på slakthuset, tänker jag.
Mm. Man tycker det, men man förstår ju inte.
Hur kan det fortgå?
Ja.
Kan man dölja ett sånt här liv så pass mycket? Eller är det för att hon är kvinna? Och kvinna brukar inte inom snuffar bete sig så här, eller?
Ja, ingen aning. Obegripligt för mig också. Men uppenbarligen så faller ju män för henne. Alltså, ja,
hon måste vara otroligt charmig.
Ja, när hon satt den till sidan till.
Ja.
Ja, precis. Men i det här förhållandet så har det faktiskt inte kommit in några rapporter om att det har förekommit våld.
Okay.
Men det tog ändå slut på grund av att Catherine hade en affär med en annan man som hette John Charles Thomas Price. Price var lokalt känd som alltså trevlig, snäll, ödmjuk. Alltså han var väl omtyckt i samhället. Och hans, alltså Price exfru ska ha sagt att han är inte våldsam. Alltså, och han var en bra försörjare. Även han jobbade som gruvarbetare och tjänade bra. Och det här förhållandet mellan Catherine och Price, det började faktiskt bra. Han hade 3 barn, men det var bara de 2 äldre som bodde med honom då, och de här barnen verkade faktiskt gilla Catherine. Och Price var faktiskt medveten om Catherines våldsamma rykte.
Okay.
Men de flyttade ändå ihop. Allting alltså verkar bra så, förutom att de kunde ha högljudda bråk och sådär. Men när hon föreslog att de skulle gifta sig så sa Price nej. Och som ni kanske kan ana så blev hon ju inte så nöjd.
Det har varit lite liv i huset, eller vad man ska säga. Hus i helvete.
Ja, hus i helvete, ja. Det kan man säga. Och som hämnd för det här så satte hon dit honom för att ha stulit saker från jobbet. Det hade han förvisso gjort, men föremålen var alltså gamla utgångna medicinska verktyg som han hade hittat på soptippen. Men Catherine filmade de här föremålen och skickade till hans chef. Och det gjorde att ja, han fick ju sparken från sitt jobb som han hade haft i 17 år. Och samma dag som han fick sparken så sparkade han ut henne.
Mm.
Men efter några månader så började de ses igen.
Okej.
Okay. Den här gången vägrade han dock låta henne flytta in. Och enligt alltså deras vänner och grannar och sådär så började Catherines våld att öka. Och vännerna började nu också ta avstånd från Price så länge han var tillsammans med Catherine.
Förståeligt.
Ja. Men sen den 27 februari år 2000 så nådde ett bråk mellan Catherine och Price sin höjdpunkt då Catherine knivhögg han i bröstet. 2 dagar senare, den 29 februari, stannade Price på polisstationen på vägen till jobbet och ansökte om ett besöksförbud för henne för att hålla både sig själv och sina barn säkra. Och samma eftermiddag som han stannade på polisstationen så berättade också Price för sina kollegor att han var lite orolig för sin säkerhet. Och han sa att om han inte skulle dyka upp till jobbet nästa morgon typ, så var det på grund av att Catherine skulle ha dödat honom.
Jag förstår den rädslan. Alltså,
ja.
Han har förmodligen inte hört allt som jag har fått höra nu om Catherine.
Men, nej.
Och få vara med om allt han har varit med om, knivhugg och
ja, allt han och har ju sett och varit med om alltså, hur våldsam hon kan bli.
Ja.
Så att,
jag förstår att han var rädd för sitt liv.
Ja, verkligen. Verkligen. Och tyvärr hade han ju rätt. Kollegorna bad ju Price att han inte skulle åka hem igen. Men han var orolig över att Catherine skulle alltså döda barnen om han inte kom hem. Och det skulle hon ju säkert mycket väl kunna göra.
Säkert.
Ja, men när han kom hem efter jobbet så upptäckte han att Catherine hade skickat iväg barnen för att sova över hos en kompis. Och Catherine var dock inte hemma. Så ja, men Price kom hem och spenderade kvällen som man brukar. Han alltså hängde lite med sina grannar och sådär. Och sen gick han och la sig för kvällen vid 11-tiden. Catherine kom hem en stund senare då Price redan hade somnat. Hon gjorde lite mat till sig själv, tittade på tv, duscha och gick sen upp till övervåningen. Där väckte hon Price. De hade sex och sen somnade han om igen. Catherine tog då en slaktkniv som låg bredvid hennes säng. Där hon alltid hade dem. Och med den högg hon sedan Price 37 gånger.
37?
37 gånger.
Jaha, det är ju.
Ja, och enligt bevisen så ska Price ha vaknat under attacken och försökt fly nerför trappan mot ytterdörren. Och Catherine har då jagat honom nerför trappan och vid upprepade tillfällen huggit honom i ryggen.
Men alltså.
Och det var blod på ytterhandtaget, alltså på dörren. Och det tyder på att Price alltså nästan hade tagit sig ut, men måste ha alltså blivit indragen i huset igen. Och grymheten i attacken, alltså det gjorde det svårt att bedöma exakt hur många antal hugg det faktiskt var.
Det var minst 37.
Ja. Precis.
Så sjukt.
Ja, vitala organ som lungor, lever, njurar och aorta hade träffats. Och blodförlusten var enorm. Vid 6-tiden nästa morgon, när Price bil fortfarande stod på uppfarten, då började ju grannarna bli oroliga. Och när han inte dök upp på jobbet så åkte ju en av hans kollegor hem till honom för att se om han var okej. De mindes väl vad han hade sagt.
Mm, var det dagen innan eller någon dag innan?
Ja, dagen innan på eftermiddagen.
Ja, det var rakt så.
Ja.
Så pass nära kommer jag inte dagen efter. Så.
Som jag förstår det så är det så nära.
Alltså så sjukt att han kände det på sig.
Ja, eller hur?
Nej,
samtidigt tänker jag att Catherine har ju fått reda på att han har varit på polisstation.
Ja, det är sant.
Så att det här lär ju vara hämnd för det.
Det lär det vara.
Ja. Men det här ledde ju då till att både en granne och en kollega gick för att knacka på hos Price. Och då de upptäckte att det fanns blod på dörren så ringde de ju till polisen. Och polisen anlände då runt 8-tiden på morgon. Och alltså det finns nog ingenting som skulle kunna förbereda poliserna för alltså den djävulska syn de skulle mötas av när de klev in i deras hem.
Alltså jag är inte avundsjuk på poliser, alltså de som
kommer till sina platser
på brottsplatser och,
ja, nej.
Och ser de här sakerna. Alltså, och det här kan jag tänka, alltså, från övervåningen ner till typ ytterdörren.
Mm.
Alltså det måste vara fruktansvärt.
Ja. De, eller poliserna tog sig in via bakdörren i huset. Och när de kom in i lounge-rummet, vilket jag antar är någon form av typ tv-rum, så möttes de av en skinnflodd, huvudlös kropp.
Nej, men...
Samt en Catherine i ett komaliknande tillstånd. För det hade hon svarat ett stort antal tabletter med syfte att ta sitt eget liv.
Men gud vad sjukt.
Blodbevisen talade ju som sagt för att Price hade vaknat under attacken och försökt tända lampan och försöka fly. Och Catherine, ja, måste ju som sagt ha jagat han genom huset. För blod hade alltså skvätt och smetats ut överallt. I hallen utanför ytterdörren, där var det en stor blodpöl som mätte cirka 1x2 meter. Så att det var ju troligtvis där han avled. Och efter att han hade avlidit så släpade Catherine in honom i lounge-rummet där hon flera timmar senare skinnflodde honom.
Ja, men gud.
Ja. All hud, ansikte, öron, skalp, nacken, allt utom en enda liten hudbit var avskalad i ett enda stycke. Och den här lilla hudbiten som satt kvar på kroppen, det var alltså ett litet R som blev när Catherine hade huggit honom vid det tidigare tillfället. Mm. Och alltså likt en typ makaber, grotesk typ skinndräkt hängde hon upp skinnet i en köttkrok som satt fast i dörrkarmen in till lounge-rummet.
Alltså jag får såna kvällningar när du berättar det här.
Mm. Eller hur?
Alltså det bara ryser hela kroppen. Alltså
det är så sjukt.
Fy fan vad sjukt och äckligt. Och
ja.
Hur kan man göra så här?
Ja, hur? Hur kan man göra det? Ja. Men hon fick ju verkligen nytta av sina kunskaper som hon hade fått under tiden hon jobbade på slakthuset.
Det kan man ju säga.
Ja.
Att hon fick.
Ja. Men efter hon hade skinnflott Price så halshögg hon honom. Och så styckade hon vissa delar av hans kropp. Bland annat så skar hon bort skinkorna. Och de tillagade hon i ugnen tillsammans med grönsaker.
Nej, men.
Potatis, pumpa, zucchini, kål, gul squash. Sen tog hon fram tre tallrikar och på dem la hon upp en bit stek, grönsaker och sås.
Åh, alltså jag mår illa, Linda.
Två av tallrikarna ställde hon fram på bordet och så skrev hon varsin namnlapp till de här tallrikarna. Namnen på Price barn.
Nej.
Så hon skulle ju alltså bjuda Price barn på sin fars kroppsdelar.
Nej, men fy fan vad sjukt. Oh.
Mm-hmm. Och den tredje tallriken, alltså den hittades av någon anledning slängd ute på bakgården. Och det har då spekulerats i om det kan vara så att Catherine har försökt äta. Men slängt ut det då hon av någon anledning inte kunnat äta upp det. Price huvud, det hittades i en gryta med grönsaker på spisen. Och den här grytan var alltså varm. Någonstans mellan 40-50 grader ska den ha varit. Och det tyder ju då på att tillagningen har startat någon gång på morgonkvisten.
Alltså jag fattar inte. Alltså hur fungerar hjärnan i en sån här människa? Att du knivhugger din man, minst 37 gånger.
Ja.
Du skinnflår han. Du lämnar ett ärr från en annan gång du har knivhuggit han.
Ja.
Du styckar honom och börjar laga mat av honom. Ska bjuda hans barn.
Ja, men hur sjuk? Hur sjuk är man?
Alltså,
ja.
Jag får inte ihop det.
Nej. Nej, man får ju inte det. Man fattar ju inte.
Och jag mår så illa när du läser det här. När du berättar det för mig. Alltså, jag sitter typ och håller tillbaka.
Ja, så sjuk människa.
Fy fan.
Efter att hon hade flott halshugget och styckat delar av hans kropp så ska hon ha typ arrangerat kroppen. Hon ska ha lagt alltså hans vänstra arm över någon tom alltså läskeflaska typ. Och även lagt alltså hans ben i kors. Och det här ska hon tydligen ha gjort enligt rätten då, alltså lagt honom i den här positionen. Alltså det var ett sätt för henne att visa hur mycket hon föraktade honom.
Okej.
Okay. Ja. Och hon ska också ha lämnat en handskriven lapp och lagt den ovanpå ett fotografi på Price. Och på den här lappen så sattes alltså blodfläckar och små köttbitar. Lappen som Catherine skrev kan ni läsa på våra sociala medier, antingen på Facebook eller Instagram. Och anledningen till att vi inte läser upp den var ju för att Catherine, ja men hon kunde ju inte läsa eller skriva riktigt. Så att det blir lite konstigt om jag skulle läsa upp den.
Just det.
Ja. Men hur som helst så visade det sig att påståendena i lappen var osanna. Och efter hon hade skrivit lappen så svarade hon ju som sagt ett stort antal piller och slocknade på soffan. Men ja, som ni kanske förstår så funkade ju inte självmordsförsöket. Hon vaknade ju. Och när hon gjorde det så hävdade hon att hon inte har några som helst minnen av vad som har hänt.
Nej, det är ju ett ganska enkelt sätt att säga.
Ja.
Jag kommer inte ihåg vad som har hänt. Jag måste ha haft en blackout.
Ja, men exakt. Perfekt.
Då kan man ju inte bli beskylld för någonting.
Nej. Eller hur? Det var väl hennes plan, misstänker jag. Men det hjälpte ju inte. Utan hon befanns ju skyldig till dådet ganska snabbt. I oktober 2001 så påbörjades hennes rättegång. Och den hann inte pågå länge. Inledningsvis så hävdade faktiskt hon att hon var oskyldig. Men av någon anledning så ändrade hon sig och påstod sig vara skyldig.
Okej.
Fanns säkert en baktanke bakom det.
Säkert.
Jag tänker att erkänner man sig skyldig så brukar man väl kunna få ett bättre straff.
Ett mildare straff, precis. Ja,
jag misstänker att det kan ha varit. Men det är bara mina spekulationer. Catherine hade ju bestämt den här mordiska planen när Price, som sagt, hade stannat på polisstationen och begärt besöksförbud dagen före. Och före detta, alltså sambosar till Catherine och familjemedlemmar och sådär, de vittnade om att Catherine, hon är inte en kvinna man ska bråka med. Och de berättade även om våldet som Catherine var kapabel till.
Mm.
David Saunders, alltså Catherines ex-man, han berättade för alltså den fullsatta rättssalen att hon hade skurit halsen av deras valp och även att hon hade orsakat att Price hade tappat jobbet. Så Catherine målades ju upp som en hämndlysten och ond kvinna som skadade alla som gick emot henne. Och det var hon ju, tänkte sig, eller det är hon ju.
Mm.
Men många kommenterade ändå att när hon satt där i rättssalen så tyckte många att hon såg ut som alltså vilken mamma som helst. Om man säger, hon kunde vara din mamma, min mamma.
Mm.
Alltså hon såg ut som en ödmjuk och mild kvinna.
Ja, men i och med att återigen hon visar sig från sin bästa sida. Hon ville väl ha medhåll, vad säger man?
Skulle jag?
Ja, men exakt. Inte skulle jag göra de här sakerna som ni påstår mig göra.
Nej.
Och det har ju funkat för henne förut.
Ja, precis. Men det är ju bara en fasad.
Exakt.
Som dolde det monster hon faktiskt är.
Uff.
Ja, för i rätten så framkom det att alltså efter att Price hade kontaktat polisen så började ju Catherine att planera mordet. Hon åkte då och inhandlade nya svarta sexiga underkläder och hon såg till att knivarna var vassa och att de låg på sitt ställe där vid sängen. Hon såg också till att hon hade de grytor hon behövde för att ja, men, kunna tillaga hans huvud och övriga kroppsdelar. Och alltså till och med planeringen av mordet och alltså stympningen av Price ska ha gett henne njutning. Och alltså huden, den var ju flodd med sådan expertis. Och Catherine då som sagt hade jobbat på slakthuset i många år. Hon hade ju planerat att använda det hon hade lärt sig där för att få flå Price på det vis hon gjorde. Och hon tog god tid på sig och stympade mödosamt kroppen på sin sambo. Och den rena och skära glädjen och njutningen hon kände under tiden hon mördade och skändade kroppen, alltså det gör ju att hon platsar som en av de ondaste och grymmaste i Australiens alltså kriminella historik. Och domaren som ja, men dömde henne då, ska ha sagt följande. De sista minuterna i hans liv, alltså John Price, måste ha varit en tid av absurd terror för honom, medan de istället var ren och skär glädje för henne. Hon har inte uttryckt någon ånger, och om hon skulle släppas fri utgör hon en stor fara för allmänheten. Den 8 november 2001 dömdes Catherine till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. När hon fått domen eskorterades hon till fängelset samma dag och domaren beordrade att Catherines papper skulle markeras med ska aldrig släppas fri. Brottet var så mörkt, ont och omoraliskt men hade ändå utförts av någon som var mentalt frisk. Av någon som hade planerat mordet och som visste exakt vad hon gjorde. För första gången i historien dömdes en kvinna i Australien till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning.
Alltså det här är så sjukt. Det är bland de sjukaste historierna jag någonsin har hört.
Ja, samma här tror jag. Och då har jag hört mycket.
Du har hört bra många mer true crime stories än vad jag har gjort.
Ja, men...
Men alltså det här... Alltså det är så mycket.
Det är så mycket, ja.
Det går inte att greppa hur mycket det är. Och det är bara en kvinna.
Mm.
Ja. Bara. Men alltså det...
Och man tänker ju att hon är så sjuk.
Ja.
Men...
Hon är ju tydligen inte det.
Nej. Alltså psykiatriker ska ha bedömt henne i, alltså, för att se om hon kan klara av en rättegång.
Mm.
Och då ska de ha kommit fram till att hon har... Alltså posttraumatisk stresssyndrom och borderline. Men ingen av de här diagnoserna ska ha alltså vara anledningen till det hon har gjort. Alltså,
de hjälper inte till att hon har den här aggressiviteten i sig, eller vad man ska säga.
Nej, alltså det ska inte ha påverkat alltså det grymma hon har gjort. Diagnoserna är inte anledningen till
Nej.
Det hon har gjort. Och då bedöms hon väl... Hon var inte i en psykos när hon utförde...
Hon var fullt medveten.
Ja, precis. Så att, ja. Hon har diagnoser, men de i sig är inte anledningen till det hon har gjort.
Nej, alltså det är så svårt att greppa. Alltså det här, det låter som en... sjuk film.
Ja, det gör ju det. Men det har hänt. Alltså...
Och det har hänt ganska nära i nutid. Alltså 2001 ja. Är inte länge sedan.
Nej, eller hur? Och än idag så vidhåller Catherine att hon är oskyldig och hon vägrar ta ansvar för vad hon har gjort. Och hon har överklagat men nekades typ på en gång.
Mm.
Ja. Och ja, hon avtjänar ju fortfarande sitt straff på Silverwater Women's Correctional Center i Australien.
Nej, alltså det här, alltså jag är helt chockad.
Ja.
Jag vet typ inte vad jag ska säga. Alltså det,
nej, vad ska man säga?
Det finns typ inget att säga.
Nej.
Det är så sjukt.
Det är så sjukt att det kan ha fått, eller behövt gå så långt.
Ja.
Men samtidigt...
Det måste ju varit svårt att upptäcka också. Men jag tänker att när Catherine var liten, alltså hennes uppväxt, det är väl klart att det inte hjälpte till.
Nej.
Men någonstans borde det ha ringt varningsklockor för någon. Alltså det borde ju funnits någon typ av dokumentation.
Mm. Eller hur?
Och att hon lägger sitt 2 månaders gamla barn på tågrälsen och hon blir inlagd för förlossningsdepression. Alltså det känns som att någonting någonstans borde det ha kunnat förhindrats.
Men du kan ju inte spärra in en människa på livstid innan...
Innan något sånt har hänt. Nej, såklart.
Så vad ska man göra av en sån här människa?
Alltså, nej, jag vet inte.
Innan hon liksom begår ett sånt här grovt. När man ser att det är på väg. Men har inte gjort något så allvarligt än. Så att, ja. Fruktansvärt.
Det är som du säger, man kan inte spärra in någon hur som helst.
För något man kanske kommer att göra.
Nej,
nej.
Så det funkar ju inte så.
Det går ju inte.
Men hur ska man göra för att förhindra att sånt här händer?
Det går inte.
Nej. Det är det som är det läskiga. Det går inte.
Nej.
Och med de här frågorna så får vi tacka för oss. Ni som har orkat hänga kvar till slutet.
Ja.
Ganska tung och gripande och... Eller
Otäck.
Otäck historia.
Ja, verkligen. Nej, och med de orden sätter vi punkt.
För det här avsnittet.
Ja.
Tack för att ni har lyssnat på oss.
Tack.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.